Giv oss en nådestund, o Jesus, när vi samlas i ditt dyra namn. Gör oss stilla, stilla för din ande. Drag oss alla till din öppna famn. Duka en som fordomstid i öknen för ditt israeligt rika bord. Giv åt var en vad han behöver av det dyra livets ord. Ja, Herre, det vill vi be om denna stund. Vi kan inte ta någonting av ditt ord till oss av egen förmåga, av egen kraft. Men tack Herre för att du vill ge åt alla ödmjuka, alla förkrossade, alla botfärdiga. Alla som ser att de behöver dig. Herre, tillämpa ditt ord i våra liv och på våra hjärtan. Amen. Som ni lade märke till så har denna högtidsdag två namn. Midsommardagen och den helige Johannes döpares dag. Namnet midsommardagen påminner oss om Guds välgärningar emot oss i skapelsen. Just nu vid midsommar är dagarna som längst och vår nordiska sommar når sin höjdpunkt. Det är som vackrast dessa dagar ute i naturen. Blomsterprakten är överväldigande i våra trädgårdar. Och till och med ut med dikesrenorna blommade på fullt. Det är så många fina spireor till exempel, eller lupiner på vägen hit. Naturen har klätt sig i sin gröna skrud. Fågelsången är intensiv, till och med när det blåser mycket som det gjorde igår. Överallt myllrad av liv, hela skapelsen har förnyats och förskönats. Vi ser Guds mäktiga skapelsehand överallt, eller med en annan bild, vi ser liksom Linné, Gud på ryggen i naturens värld och vi hissnar. Det andra namnet, Johannes döparens dag, ska påminna oss om Johannes gärning som en Herrens profet och vägröjare för Kristus. Vi behöver så väl lyssna till Johannes stränga lagförkunnelse så att vi med botfärdiga hjärtan kan ta emot frälsaren som vår Herre. Så att vi kan glädja oss över vad han har gjort för oss. Denna dag i kyrkoåret vill alltså påminna oss om både om Guds storhet och härlighet i naturen, i skapelsen. Och om hans ännu större gärningar emot oss i Jesus Kristus. På ett för Bibeln karakteristiskt sätt står Gud och hans handlande i centrum för oss människor i denna dagens evangelium. Texten är ju Zakarias lovsång. Den gamle prästen besjunger Guds trofasthet mot sitt folk och mot honom själv. Samtidigt pekar hans lovsång framåt mot Nya testamentets tid och mot Messias ankomst. Sonen skulle ju i det sammanhanget fylla en viktig uppgift som vägröjare för Herren, JHVH. Så Jehova, Gud själv, skulle komma i Jesu person. Ämnet blir detta Zakarias lovsång. Vad handlar denna lovsång om? Ja, vi kan säga att den handlar om Guds trofasthet. Det är mycket som Zakarias tackar för i texten. Vi känner till bakgrunden till hans lovsång. Men kanske några klargörande ord behövs ändå. Zakarias var som sagt präst. Han var av Levis stam, präststammen, och han var gift med Elisabet, som också var av Levis stam. Båda var gudfruktiga, rättfärdiga inför Gud, på samma sätt som Abraham, trons fader, om vilken det heter att han trodde på Gud och det räknades honom till rättfärdig. Men dessa båda makar hade ett bekymmer som följde dem med åren. De hade inte fått några barn. Och nu hade de kommit till hög ålder. Och det var omöjligt att få barn nu, resonerade säkert de båda. Men Gud tänkte annorlunda. När Sakarias vid det tillfället gjorde prästerlig tjänst i Jerusalems tempel uppenbarade sig en Herrens ängel för den gamle prästen. Ängeln hade ett budskap från Gud själv. Frukta icke, Sakarias. Din bön, din mångåriga bön, har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Johannes betyder Herren är nådig. Och Sakarias fick också veta att hans son skulle bli en Herrens profet som skulle gå före Messias och breda väg för honom. Sakarias hade svårt, till en början i varje fall, att tro detta budskap. Och för sin otros skull blev han därför en tid stum. Men senare, när Johannes 8 dagar gammal skulle omskäras, då återfick han talförmågan. Hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Och innehållet i hans tacksägelse, i hans lovsång, möter vi i dagens text. Det är ju naturligt att Sakarias tackar och prisar Gud för bönhörelsen. Nu har de äntligen fått den efterlängtade sonen. Han upplevde Guds trofasthet på ett väldigt påtagligt, konkret sätt. Alla Herrens trogna får i Herrens skola uppleva att de har en trofast Gud. När de ser tillbaka på sina liv så måste de erkänna. Gud har varit god mot mig. Han har inte lönat mig efter förtjänst och värdighet utan bevisat mig mycket nåd och mycket godhet. Ibland har Gud fått tukta mig och visa mig mina fel, mina brister. Jag har inte alltid fått vad jag har pekat på och bett om. Men Gud har ändå varit trofast i allt. Och när jag har bett om en viss sak kanske jag har fått någonting helt annat. Som i det långa loppet var bättre för mig. Gud är rädd om det sina. De är ju hans ögonstenar. Både psalmisten talar om detta och Sakarja, profeten. Och Gud vill med all sitt handlande med dem fostra de sina för sitt rike. Konung David bekänner den 25:e psalmen i Saltan alla Herrens vägar, nåd och trofasthet för dem som håller hans förbund och hans vittnesbörd. Och i Romarbrevet 8:28 säger Paulus, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och Sakarias fick verkligen uppleva detta. Och här i lovsången tackar han Gud inte endast för bönhörelse och hjälp i det egna livet, utan också för Guds trofasthet mot egendomsfolket. Gud har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Han utbrister välsignade Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Sakarias såg Guds trofasthet bevisad under gamla förbundets tid mot Israels folk. Han talar om våra fäder. Också vi som sitter här har anledning att som Sakarias tacka Gud för hans godhet mot våra fäder, mot gångna generationer och mot oss som lever nu. Tänk, vi har sluppit undan två förhärjande världskrig. Vi lever i en del av världen där välståndet är allmänt, i frihetens Sverige. Och det bästa av allt, vi har tillgång till Guds rena och klara ord, frälsningens evangelium. Det kristna budskapet har fått ljuda i vårt land i över 1000 år. Tänk vilken förmån, tänk vilken nåd. Gud har varit trofast mot oss, men hur lönar vi Guds trofasthet? Hur är det med vår lydnad för Guds ord och vår tacksamhet för Guds välgärningar? Kära vänner, är det inte så att det brister rätt mycket både hos dig och hos mig? Klaga och jämra oss, det har vi inte svårt för. Det gör vi mer än ofta, ibland för bagateller. Men tacka och lova Herren för hans godhet, det har vi svårt för. Vi behöver lära oss av Sakarias att tacka Gud för hans godhet och nåd, för hans barmhärtighet och trofasthet. Sakarias lovsång handlar vidare om frälsning ifrån höjden. Sakarias lever i Guds gamla testamentets löften och förutsägelser. Han visste att Messias, den utlovade frälsaren, skulle komma eller skulle härstamma från Davids kungasläkt. Profeterna hade förutsagt detta. Till exempel Mika talar om fursten som skulle födas i Betlehem. Sakarias ser dessa profetier i det närmaste uppfyllda. Välsignade Herren Israels Gud, säger han, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Och så beskriver Sakarias i målande bilder Messias ankomst. Han liknar honom vid en soluppgång från höjden och vid ett ljus som ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Och dessa bilder har han naturligtvis hämtat från Gamla testamentet. I Malakis bok, det 4:2 heter det: men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Det är en tydlig profetia om Kristus som kommer med läkedom för syndens alla sår. Genom hans sår är det botat för oss, heter det till exempel hos Jesaja. Och Bileams profetia i 4 Moseboken 24:17. Om ljuset som ska lysa i mörkret fick sin uppfyllelse, en stjärna träder fram ur Jakob, ur det utvalda gudsfolket alltså. En spira höjer sig ur Israel. Sakarias profeterar om en frälsning från höjden. Denna frälsning kommer alltså inte nedifrån. Den kommer inte från oss människor. Det är inte vi som har byggt en väg till härlighetens himmel. Utan när det gäller frälsningens och initiativet och fullföljandet till 100% på Guds sida. Det är Gud som ingriper till vår förmån. Och väl är väl det. Det blev så mörkt i vår värld genom det första syndafallet. Och det blir så mörkt när en människa vänder sig bort ifrån ljuset, från Gud. Då blir det mörkt i hjärtat. Då blir det mörkt omkring en. Och vandringen går till sist också mot yttersta mörket om människan inte blir omvänd. Vänder om. Gör bot. Synd, det är olydnad mot Gud och hans lag. Synd är uppror mot skaparen. Och synden, den oförlåtna synden, drar över oss Guds vrede, hans misshag över synd. Och vi kan inte själva genom egna ansträngningar, egna bemödanden, egna goda gärningar försona våra synder eller göra ogjort det som vi har gjort illa. Ja, du och jag, vi kan inte ens en gång tvätta bort en enda syndafläck. Men Gud kräver helighet och renhet av mig om jag ska kunna vistas i hans närhet utan att förbrännas av hans helighet. Här finns alltså inte det minsta hos oss som skulle kunna bidra till vår frälsning. Här är egentligen bara synd och skuld, olydnad, motsträvighet, hårdhet, orenhet. Vår räddning är den att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för vår skull. När Jesus kom till vår jord och grydde frälsningens dag och när han frambar sitt offer på Golgata kors som Nya testamentets överste präst, då bröt på ett sätt frälsningens dag in för full. Därför kan aposteln Paulus säga, se nu är den välbehagliga tiden, se nu är frälsningens dag. Synden är försonad, skulden betald. Välsignade Herren Israels Gud som besökt och återlöst sitt folk, kan vi utbrista med Zakarias. Och det innebär att vi allesammans återlösta, friköpta med Jesu dyra blod. Och detta har skett som sagt helt utanför oss i Jesu person, i Jesu verk. Oberoende av våra ansträngningar, oberoende av vår tro eller otro. Men ska vi få någon nytta av det som Jesus har gjort för oss, då måste vi tro ta emot frälsningens gåva. Zakarias profeterar i vår text, så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Frälsning ifrån höjden, det har vi allesammans fått genom Jesus. Nu må vi ropa till Gud att han också sänder oss sin heliga ande, hjälparen från höjden som Jesus kallar honom. Vi behöver honom så väl. Han skapar syndakännedom i våra hjärtan. Vi blir då bedrövade efter Guds sinne. Vi sörjer våra synder till kortakommande. Och detta att en människa blir botfärdig, det är andens verk. Men andens huvuduppgift är att förhärliga Jesus. Upphöja honom. Göra honom stor och dyrbar som frälsare och försonare. Så att den bekymrade människan vågar komma till Jesus, vågar tro sina synders förlåtelse i Jesu namn och blod. Har nu detta under fått ske med dig som lyssnar? Har du någon erfarenhet av en soluppgång från höjden i ditt liv i andlig mening? Eller som Paulus uttrycker det, han har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. Ljus över den egna situationen. Ljus över mina synder så att jag ser dem och vill bli dem kvitt. Men också framförallt ljus över korset. Ljus över frälsningens hemlighet. Ljus över frälsarens kärlek till oss ovärdiga. Det är viktiga frågor som vi ska pröva oss inför. Rannsaka oss inför. Zakarias lovsång beskriver också hur gott det är att få tjäna Herren. Syftet med återlösningen anger Zakarias med orden att vi frälsta ur våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Kanske Martin Luther hade dessa ord i Zakarias lovsång för sina ögon då han skrev sin utomordentliga förklaring till den andra trosartikeln. Där talar han om återlösningens följd med dessa ord. För att jag ska vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Hur som helst, mina vänner, livets lycka, livets mening, livets innehåll är just detta. Att höra Jesus till och tjäna honom den bästa av alla herrar i världen. Detta är du och jag kallad till redan genom dopet. Men hur är det? Lever jag? Lever du i dopet? Har vi övergett vårt dop? För att ha kärlek till synd och värvet ryggen till frälsaren? Så möter vi idag kallelsen att vända om. Inte omdöpas, men omvändas. Det är gott att få komma tillbaka. Om man har varit borta även i många år så är det gott att få komma igen. Och det är gott att få tjäna Herren. Och jag får tjäna honom utan fruktan. Och varför behöver jag inte frukta? När jag lever i syndernas förlåtelse. Jag lever under nådens härliga himmel. Sen är det väl också så att en sann kristen utmärker sig av Guds fruktan. Han har en helig respekt, en helig vördnad för Gud. Men han fruktar honom inte som slaven fruktar en grym husbond. Och jag ska tjäna Herren i helighet och rättfärdighet. Och den troende människan vill detta så gärna. Hon har fått ett nytt sinne genom mötet med Jesus. Hon har fått mycket förlåtelse och därför vill hon också älska mycket. Guds nåd är människans livselement. Och Guds nåd som människan har mottagit fostrar henne till att avsäga sig all ogudaktighet och alla onda lustar att leva rättfärdigt och gudfruktigt i denna värld. Och den troende människan vill det god. Guds lag är inskriven i hennes hjärta. Hon vill helhjärtat älska, tjäna, offra, försaka i frälsarens efterföljd. Den nya människan hos henne vill allt detta och vill det helhjärtat. Men samtidigt så har den troende också en gammal människa. Gamla Adam eller gamla Eva att kämpa med. Han eller hon vill inte omvända sig. En gamla människan vill inte bli from. En gamla människan ska därför dödas, korsfästas med alla sina onda lustar och begärelser. Den gamla människan ska dagligen upp på korset. Och så ska människan då i tro på sin frälsa leva det nya livet med Kristus. Varje dag ja till det goda, varje dag nej till det onda. Då kan Kristus ha mer och mer att säga till om i mitt liv. Om syndens makt brytes undan för undan. Och lovsångens ton bryter då och då fram i den troende människans liv. Liksom Zacharias vill en troende människa lovsjunga Gud för hans trofasthet. För den frälsning från höjden han har gett. Och i tacksamhet för att också människan i fråga får tjäna Herren. Även om det ofta sker med skröplighet. Du som lyssnar, hur har du det? Har du börjat att med Zacharias lovsjunga Gud för hans många välgärningar mot dig? Lever du utan tro, då kan du inte lovsjunga av den enkla anledningen. Att du inte ser hur god Gud är mot dig. Du ser inte och du förstår inte att Gud genom denna sin godhet vill locka dig till bättring. Du bör vakna upp över din otacksamhet medan tid är. Vänd om till Herren. Kanske du har lyssnat till Johannes allvarliga bättringsförkunnelse. Och du har försökt att lyda. Att lägga bort synden. Du har försökt att bli god och from. Men misslyckats. Ju mer du försökt att bli osjälvisk och kärleksfull. Desto mer har du sett din egen själviskhet och kärlekslöshet. Och du börjar förstå att du inte av egen kraft eller förmåga kan bli ren och god inför Gud. Du ser din egen hjälplöshet. Och detta att se sin egen hjälplöshet i det andliga, sin oförmåga, sin vanmakt att slita syndabanden.
Det är början till hälsa, till andlig hälsa, till andlig tillfrisknande. Till nu när du är ingenting, då kan Jesus gripa in genom syndernas förlåtelse, upprätta och befria dig. Nu kan Gud visa dig sin barmhärtighet. Nu kan en soluppgång från höjden gå upp i ditt liv. Och du som Herren redan har besökt med sin ord, och som Herren har fått göra barmhärtighet med, kanske för många tiotals år sedan, du är kallad att tjäna Herren utan fruktan. Det ska du göra i vardagen. Vägröja för Jesus, det var Johannes döparens uppgift. Och det är också din uppgift, du som tror. Jag tjänar stilla i det lilla, Herren Kristus trogen blir. Och du vinner när allt svinner, sist Guds rikes fulla liv. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige Fader, himmelens och jordens Herre, du som låter din sol, din glädjes och din godhets återsken gå upp över jorden och mätta allt levande med din ord. Du som också i din kärlek låter det sanna ljuset från höjden gå upp genom vår frälsare Jesus Kristus. Vi ber dig, vidga idag våra hjärtan till att tacka och prisa dig för alla dina välgärningar och att av hjärtat glädja oss över dina gåvor. Men när glädjen försvinner och prövningens tid kommer, hjälp oss då att ha vår trosfäste i Kristus, så att vi med honom får del i det liv som aldrig förgås. Amen.